Varmt välkomna till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och Publication the Pod kommer numera ut varje fredag och är sprängfull med härliga fakta nuggets, aka brain bubble. Så det är därför vi heter Publication, your brain bubble publication. Mm. Och förutom den här superambitiösa podden som vi nördar ner oss i varje vecka, så har vi ju också vår plattform publication.com. Och vad hittar man där?
Massa roliga artiklar på såklart de ämnena vi pratar om i podden, men också andra superintressanta ämnen som ni kan gå in och läsa och djupdyka i.
Ja, den här veckan har det kommit ut en artikel, till exempel Kim K's midjebluff. Är det så att den funkar verkligen, det här med waist trainers, eller är det bara fuffens och båg? Eller buffelbåg? Vi pratar om varför du ska vara snäll mot AI. Mm. I framtiden så kommer den vara snäll mot oss. Mm. Etc, etc. Men nu då till dagens ämne. Vi ska snacka om ett koncept, kan man väl säga, som jag tycker är superspännande. Det handlar om designfiktion, eller bredare uttryck för det är spekulativ design. Vi ska avhandla varför det verkar som att Star Trek uppfann iPaden, och NASA har faktiskt gått ut och berättat hur inspirerade de har blivit av den här sci-fi
filmen,
filmen, allt det. Det är spännande koncepten då. Och sen hur Apple faktiskt totalt reinventade iPhonen när den kom. Alltså när iPhonen kom så var den så revolutionerande, för ingen hade interagerat med en telefon på det sättet, och implikationerna av det. Det är bara några av alla små fact nuggets vi ska gå igenom i det här avsnittet.
Det ska bli så spännande.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ska vi ta faktarutan?
Ja, vi brukar ju börja med den. Jag tycker, ska vi skippa vignetten på den här nu? Vi har ju haft en återkommande följetong av att vi inte har någon vignett till faktarutan. Men nu kör vi bara, pang på, faktarutan. Vad är designfiktion?
Ja. Designfiktion är en kreativ process som kombinerar design och fiktion. Makes sense. Och det är för att utforska och skapa framtida scenarier. Och då kan man ju undra, vad har man för användning av designfiktion? Och det är framförallt teknisk innovation och sociala och etiska diskussioner, eller utforskning av framtida scenarier. Och sen finns ju en del utmaningar med designfiktion också, och det är att skapa trovärdiga och engagerade framtidsscenarier. Det är ju lätt att det kanske blir lite väl mycket fantasi involverat.
Det är så jävla roligt. Inför det avsnittet så har jag ju kollat på Blade Runner, originalfilmen, och det är så typexempel på fiktion och verklighet. Är så gulligt. Det är någon form av asiatiskt framtidsstad, och där invånarna, där har de gjort liksom att de går omkring med paraplyer och ser paraplystängerna lysrör. Alltså det är så gulligt. Det ser väldigt här. Ja, men sen har de ändå persienner i fönstren, och fast på ett annat jättehäftigt kontor så har de en glasruta då som kan så här
fejda
och bli mörk.
I've seen things people wouldn't believe.
Så det är ju också på något sätt visa komplexiteten i att försöka visualisera en framtid. Det är väldigt svårt.
Verkligen, utan att att det ändå ska bli någorlunda realistiskt då, förankrat i vad faktiskt som kan hända.
Och sen ju mer personer eller stakeholders som man har i en sån här ett innovationslab, kan man väl säga, för att visualisera framtida design, desto bättre output brukar det ju bli. Men vad, Kristin, vad är din relation till och vad tänker du på så här, personligen när du hör ordet designfiktion?
Jag tänker på att det lätt kan bli lite flummigt. Men däremot tycker jag det är ett superintressant ämne. Det jag har funderat på är att det måste vara, det är sån innest att få de som jobbar med det här eller har tid att, att lägga på det här. För att eftersom att det är oftast scenarier som man diskuterar som inte går att tjäna direkt pengar på i nu, så är det ju kanske många som inte vill investera tid eller pengar i det. Och då det är en ynnest för dem som kan sitta med det här. För själv har man inte tid. Jag har känt det själv när jag har suttit och researchat inför den här podcasten att det är superintressant, men det är så långt fram så det här hinner jag inte tänka på nu. Samtidigt som att det är väl just det som är utmaning med ämnet.
Ja, och där tror jag också att det är viktigt att man ska skilja på just spekulativ design, och där tittar man ju då på en större samhällsnivå att försöka förutspå framtiden och olika möjliga scenarion, och då handlar det ju inte bara om, alltså det är ju både potentiell framtid, en plausibel framtid, en trolig framtid eller en preferred, vad heter det nu på svenska då?
En framtid att föredra.
Ja, en framtid att föredra, så att försöka få ta alla de olika framtidsscenarierna, olika framtida framtider och koka ner det i någon form av konkret design. Mm. Och det är ju på det breda spektrumet. Jag tänker att vi i den här podden ska fokusera lite mer, för det är lite roligare, på just designfiktion. Och det är ju hur litteratur och Hollywood och sådär har förutspått designutveckling, och att man faktiskt på grund av de här förutspåerna har kommit fram till koncept som har blivit verklighet.
Ja.
Och bara det tycker jag är helt mindblowing egentligen. Och sen, och där går det ju faktiskt att tjäna pengar. Alltså alla de här sci-fi-serierna och allting. Där finns det ju det.
Absolut.
Så det därför blir det ju kul. Så det var ett bra instinkt där till att kunna skilja lite på spekulativ design och designfiktion.
Men vad är din relation då till designfiktion?
Men jag har ju bara... Det här, för det första, så här, termen designfiktion är ganska ny för mig, om jag ska vara ärlig.
Jo, men för mig också.
Jag har inte liksom haft en relation till det eller förstått innebörden av det, men någonting, ett koncept för designfiktion som har varit med mig så jävla länge, det är en av mina favoritfilmer, Det femte elementet. Det är ju Bruce Willis, stackaren nu, som har afasi, eller som har ju frontallobsdemens som är huvudrollen, och så är det Milla Jovovich, tror jag, som spelar.
Just det, modellen.
Ja. Mm. Och den är bara helt fantastisk. Jean-Paul Gaultier har gjort all kostym, och det är ju ett väldigt så här framtid. Han är ju lite cancelled, men gjort det här framtida scenariot i en värld som är helt fantastisk. Yesterday's frog will be tomorrow's prince of Frostan Paradise. Ja, det här framtida scenariot. Och i den här serien så Lilo då, som hon heter, hon har inte koll på läget. Hon är utomjording och jadi jadi. Hon får upp en pryl som är, du vet, sån här röda apparater som man kunde köpa när man varit på Disneyland. Man kunde titta i den som en kikare och klicka fram det, olika bilder.
Vad heter de? Ja, jag vet vad du menar i alla fall.
Kikarbildspel. Typ.
Perfekt.
Det ser ut som en sån, men den är svart och den har en Chanel-logga på sig. Och när man klickar på den så tar man in ögonen då, en apparat, så klickar man på den och så får man liksom en fabulös sminkning. Och då tänker jag, det där vill man ju bara ha.
Det vore det bästa.
Det är en av de här grejerna som jag faktiskt hoppas att jag ska få uppleva under min livstid.
Att det inte kanske just en sån apparat då, men något liknande, tänker du, som gör att man bara...
Jo, exakt en sån apparat. Bara stoppa in ögonen i en grej, klicka, och sen kommer du ut fullsminkad. Det är ju asoft.
Ja, jag ser mer framför mig att det kommer vara någon slags... Har du sett, vad heter den filmen? Elysium, heter den så?
Den har jag inte sett.
Ja, i alla fall, det finns även en sån, den här Passengers med Jennifer Lawrence.
Ja, den är ju briljant, den har vi pratat om innan, den är så bra.
Ja, men de har ju, där kan man ju lägga sig i en slags kuvös.
Ja.
Och de kollar, för att kolla om man har någon sjukdom eller om man har brutit ben eller liksom det blöder någonstans i kroppen.
En sån här ambulanspodd typ.
Exakt, och så bara löser den. Först gör en diagnos och sen bara löser den det den kan lösa. Liksom. Både opererar och du vet, så fixar. Jag tänker att något sånt då, fast man kan...
Med smink.
För facet,
ja, liksom. Men alltså, jag tänker att det är en portabel liten 3D-printer. Och jag menar, men jag tänker på vart det är samma laddaren med färgpigment, och jag vet att så här, L'Oreal och så håller på att experimentera med det redan, att du har en manik som läser av din hudton och sen blandar den ihop pigment och så får du ut exakt rätt foundation. Och med tanke på hur snabbt det går fram nu med 3D-printing och allting sånt. Så...
Och 4D-printing också.
Ja, jag orkar inte ens wrap my head around. Vad är det för någonting? 4D, alltså, fjärde dimensionen exakt. Är liksom bara, kan du... vad är 4D-printing? Vad är det?
Nej, men vad jag har förstått så är 4D-printing, det är ju ungefär samma sak som 3D-printing, fast liksom de objekten man skapar kan ändra form om man tillsätter liksom extern stimulans av typ värme eller ljus eller varmt vatten. Så att det är liksom, det är ett snäpp till.
Ja, det är ytterligare en dimension. Ja, spännande. Jag såg det var något fashion brand nu som hade gjort den. Vi la upp det också på publications stories. Så följ oss på Instagram om ni inte gör det. En kollektion där alla kläder var vita och sen så då tillförde man UV-ljus och så ändrade de färg och blev jättefärgglada. Så jävla häftigt. Och om ni vill se exempel på den här Chanel-mojängen som knäpper på ögonen, så kan ni bara titta på omslaget på den här podden, för det här kommer vi lägga upp. Det är ju jädrans coolt alltså. Ändå okej. Men 4D-printing. Men jag tänker så här, vi kanske inte är så jävla långt bort. Det finns också ytterligare ett annat scenario i den här femte elementet där Lilo är sugen på chicken.
Chicken. Good. Chicken.
Och då bara 3D-printas det en grillad kyckling i den här mikrovågsugnen, så jävla soft.
Ja. Och det är ju intressant, för att det finns ju även, om vi pratar just spekulativ design nu, så finns, nu kommer jag inte ihåg vem som har gjort det, men man tittar ju även på 3D-frukt eller 4D-frukt framåt i framtiden. Just för att den frukten som vi har idag, eller mat generellt vi har idag, är inte så näringsrik som den var förr. Nej. Och då tittar man på hur man kan då skapa den här typen av frukt på ett sätt som innehåller mer näring helt enkelt. Mm. Och inte är så...
Printa ut den alltså?
Ja, det kallas neofruits.
Jaha, men det är lite som labbväxtkött då?
Ja, precis.
Också. Mm. Ja, men det är ju toppen. Jag tänker att det blir mindre spill också. Om vi ändå är inne på det här nu då med 3D-printing. Och släpper också en artikel om nu på hemsidan just det här med 3D-printing som framtidens mode. Att man också tänker sig att man har klädpanik. Då bara tar man sin lilla outfit och så smälter man ner den och så printar man om den igen.
Det är en ny modell som är mycket mer snyggare.
Alla mod.
Ja, alla mod.
Ja, perfekt. Men om vi ska bara gå tillbaka lite grann då och nysta i ursprunget till designfiktion och dess utveckling. Och den har ju rötterna i science fiction-litteraturen. Och man kan också då diskutera Bruce Sterlings roll i att definiera och sprida begreppet designfiktion. Man kan väl säga att han är begreppet designfiktionens fader, men det här med att faktiskt utöva designfiktion är inget nytt. Men han var väl kanske den som satte en label på det. Och han är ju då amerikansk science fictions författare och är mest känd för sina romaner och korta skönlitterära verk. Och sen har han också redaktörat en jättekända Mirror Shades-antologin. Den har inte jag läst, den blev väldigt sugen på att läsa. Jag älskar ju att läsa fantasy och så här. Men han är också väldigt förknippad med cyberpunk under genre. Vet du vad cyberpunk är? Nej. För det låter ju så jävla häftigt.
Nej, berätta.
Så nu, kära lyssnare, tänkte jag att jag skulle enlighten you. Mm. Cyberpunk är då alltså undergenre till science fiction, och det kombinerar en dystopisk framtid som tenderar att fokusera på en kombination av very low life och hög teknologi. Så att världen är en jävligt mycket sämre plats att bo på, men vi har mycket, väldigt mycket
bättre
tekniska innovationer. Så då vet ni det, cyberpunk. Mm.
Det känns som att det är oftast plotten till många filmer, alltså dystopifilmer just nu.
Ja, men gud, jag verkligen, och också har varit då Blade Runner då, originalserien med Harrison, eller originalfilmen med Harrison Ford som jag såg nu heller.
Har du sett den nya Blade Runner?
Ja, jag blev så jävla förbannad på den.
Ah, okay.
Jag var tung, jag bara, vad är det här för jävla skit att stänga av? Och jag hade ju lite missat att det fanns en original Blade Runner, för jag var lite efter. Men kära Maurits då, min man, han är ju nördig än vad jag är. Så han bara, vi måste se nya Blade Runner. Och öppningsscenen är ju då såklart att Ana de Armas står typ naken och är en robot. Jag bara, fast det är ju en kvinna, obviously. Och de typ skär upp magen på henne, tror jag. Eller någonting. Jag
kommer faktiskt inte ihåg början.
Den är jävla
grafisk.
Men jag
var inte superimponerad faktiskt.
Nej, det kändes som bara, åh, vi ska bara catera till alla nördiga killar och visa en naken, snygg kvinna som vi misshandlar lite.
Ja.
Och jag bara, men det, och så Marius bara, men vadå, det är en robot. Jag bara, fast det är ju en visualisering av en kvinna som blir jätteilla behandlad.
Ja.
Och det ska vara öppningsscenen. Nej,
nej.
Me no likey. Men den gamla var faktiskt lite spännande.
Mm.
Men i alla fall, Sterling så beskriver då designfiktion som den medvetna användningen av prototyper för att suspendera misstro. Alltså med andra ord handlar det om att skapa trovärdiga framtidsscenarier för att utmana vår uppfattning om vad som är möjligt.
Mm. Mm.
Och det här blir jäkligt intressant, för det visar ju verkligen på att så här, vad vi visualiserar i framtiden. Det är ju samma sak som vad som helst, en affirmation eller man sätter ett mål. Mm. Så har man visualiserat sitt mål så börjar man ju ett steg på vägen och jobba mot det. Det är lite så här hälften vågat, friskt vunnet.
Ja, exakt. Precis.
Mm. Och jag tänker att det är roligt att prata om litteraturen och Hollywoods designfiktion, för det är väldigt relaterbart. Vi har ju alla sett, de flesta av oss har väl i alla fall sett ganska många dystopiska framtidsscenarion som har producerats i Hollywood eller läst. Böcker, så jag tänkte att vi skulle tratta ner det lite konkreta exempel, för det är lite spännande. Och då har vi bland annat den interaktiva skärmen i Minority Report. Tom Cruise står och det ser typ ut som man dirigerar en skärm. Och så händer det olika grejer. Och vi hyrde en BMW för några somrar sedan i Frankrike. Det var en sån här, det var innan barn, så det var en jättefin cab och vi cruisade runt på franska landsbygden. Och den hade faktiskt det här rörelsebaserade gränssnittet, så det var helt sjukt. Man satt och körde och sen så snurrade man liksom med högerhanden i luften i en cirkel, och då höjdes eller sänktes volymen.
Det är sjukt.
Ja, det är riktigt sjukt. Och det är en sån typ grej som har inspirerat faktiskt det här då rörelsebaserade gränssnittet. Har du upplevt det någon
gång? Nej, jag har faktiskt inte det. Det som är intressant är ju, om vi utvecklingen går ju så himla snabbt nu.
Mm.
Så det som är intressant är att om vi tittar på, som vi pratade om när första Apple-telefonen kom.
Mm.
Det var ju en jättegrej. Men man tänkte inte då vad vi skulle vara som vi är redan idag nu, med hur utvecklingen har tagit och det har gått så himla snabbt. Så när du berättar det här så tänker jag, åh gud, det låter som att det är lång tid tills alla bilar har det här, eller tills vi är i framtiden och vi använder det här gränssnittet. Men det är ju inte det. Det faktum är ju att det kommer inte vara så lång tid. Det kommer inte ta 100 år tills vi är där, utan det kommer ju gå troligtvis mycket snabbare.
Ja, men verkligen. Och men så här, sen kan man ju också fråga, varför har vi inte sett det i fler bilar? För det här var nog ändå liksom 5 år sedan.
Okej.
Okay, ja. Jag undrar då, hur sunt är det att sitta och snurra med fingrarna i luften när man kör bil? Vi kanske får vänta tills det kommer självkörande bilar. Men
det är väl också efterfrågan. Det är väl inte...
Ja. Gud vad jag längtar tills det kommer självkörande bilar. Då har vi tänkt på en sån, alltså, fatta att ha en förfest i en bil. Så man kan typ åka till festen och förfest. Då kanske det är jättekul med
det är väl en het debatt.
Gränssnitt.
Ja, men precis. Men det är väl en rätt het debatt kring just självkörande bilar.
Mm.
För vad händer? Men dels, vi har ju den mänskliga faktorn som är negativ. Mm. Att man liksom kan vara med om olyckor. Och det kan ju minimera dem. Olyckorna, men samtidigt behöver man en person bakom ratten.
Nej, men absolut inte, men det handlar ju om att maskininlärningen ska komma så pass långt så att de kan utvärdera så pass många scenarion så att man kan ta det bästa beslutet om olyckan är framme.
Men då kommer man in på det här, vad händer då när vi har den bilen och vi sitter i den bilen och den väljer att göra precis vad den vill själv och inte ta den till den destinationen man har kanske då blibbat in något man
vill åka till. Nu är du lite så här skrämselpropaganda här. Och jag har varit där, men jag har ju faktiskt börjat läsa en kurs i artificiell intelligens vid MIT. Och det var väldigt intressant, för professorn sa på inledningen av den här kursen, han bara, är ni en av de som är rädda för AI? Jag bara, ja, det har jag uttryckt ganska tydligt i den här podden innan.
Både och, skulle jag säga. Jag är både rädd men också otroligt fascinerad.
Ja, och det som han i alla fall nu då 3 veckor in i den här kursen, som jag lite landat i, att så här, än så länge så kan de i alla fall inte göra någonting som inte vi har programmerat dem att göra, och det är oerhört långt kvar tills vi kommer till så här generell artificiell intelligens. Vi fortfarande...
Hur vet vi det då?
Vad sa du?
Hur vet vi att de inte kan göra något som vi inte har programmerat dem att göra?
Nej, men för att vi är fortfarande i det här stadiet där de har väldigt smal artificiell intelligens. De kan bara utföra en specifik uppgift, och tekniken måste gå så mycket längre i sin utveckling för att man ska kunna ha en bred...
Men det är ju just det, att den går ju så snabbt och det utvecklas hela tiden. Vi har ju inte satt ett stopp. Det är ingen som har sagt, nu pausar vi med AI för vi vet inte vad det innebär. Ja, Elon sa väl det. Dock,
ja, men de här professorerna då på MIT och Stanford och så, de bara tycker att Elon är bara lite fjantig. Ja. Men jag tänker att vi kan komma tillbaka till det i ett framtida avsnitt. Nu har vi spårat ur lite. Men däremot så tycker jag, vi har ett kommande avsnitt här i Pipen som vi ska prata om, och det är kollektiv intelligens. Och där pratar man mycket om hur neurala nätverk kan arbeta. Nu låter det jättetråkigt, men hur mycket man kan jobba med kollektiv. Alltså en grupp människor löser ju alltid ett problem jävligt mycket bättre än en individ. Och tänk då om man kopplar in datorer i det. Okej, vi kommer till det. Ni får helt enkelt börja följa Publication the Pod.
Så ni inte missa några av de här intressanta ämnena vi kommer att prata om.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men då tänker jag att vi går in lite grann på, som vi har lovat, att prata om faktiskt Star Trek. Och det finns ju massa exempel i den serien som är fantastiska. Och bland annat i Star Trek The Next Generation så använder ju besättningen på Enterprise någonting som de kallade för PADD, som är Personal Access Display Devices. Och det låter ju typ som iPad.
Ja, men den ser ju, jag har sett den bilden framför mig från den scenen, och det ser ju ut som en padda.
Ja.
Verkligen.
Och då har man liksom kommit dit och så har man
visualiserat.
Jättehäftigt. Ja. Och de har ju inte bara, det är inte bara det, de förutspådde telefonkonferenser och så här mobiltelefoner.
Med videosamtal väl?
Ja, videosamtal låter ju bättre än en telefonkonferens. Men på tal om det, så finns det också ganska många scenarier där man har haft hologramkonferenser. Det är ju jävligt
fett. Är spännande.
Det tänker jag att det också kommer komma.
Det är ju så intressant. Tänk vad man är så här, jag kan inte, vill vara med på en fest, men det går inte, jag är sjuk, eller jag har, det är på andra sidan jorden. Då bara kör man ett hologram.
Eller så bara hoppar man in i cyberspace, man bara kopplar upp sig direkt med sitt. Och de har ju faktiskt nu lyckats tolka neurala, det var ju en kvinna nu som var förlamad, det har vi också lagt upp en artikel på publication.com, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är bara att gå in under kategorin
sci-hi. Vi har ju en bra sökfunktion på sajten där man kan söka på.
Ja, sök på neurala nätverk eller något som kommer upp. Men i alla fall, där har man ju då lyckats dels tolka en förlamad kvinnas hjärnsignaler. Hon har, det är liksom, man på riktigt pluggar in hennes huvud i en sladd. Och så har hon då en avatar på en skärm. Och inte bara har de kunnat tolka hennes hjärnsignaler så att avataren kan prata. Och jag tror till och med de har använt förinspelad röst på henne från när hon var ung innan hon blev förlamad. Den har också lärt sig ansiktsuttryck.
Gud.
Så att, och tänk då, du bara pluggar upp dig själv och så hoppar du ut i cyberspace och är du med på den här festen. Det är ju ett sjukt.
Det är ju så fantastiskt.
Och inte bara det, vet du vad de också har gjort? De har lyckats återskapa, bara för att visa hur detaljerat man faktiskt kan tolka våra hjärnsignaler, alltså våra synapser i hjärnan, så är det ett annat forskningslag som har, och det är samma artikel på sajten, där så ni kan hitta källor och allting, som har kopplat, spelat upp då en Daft Punk-låt. Och sen har de spelat in hjärnans tolkningssignaler när de lyssnar på den här låten och faktiskt lyckats få ut ett 15 sekunder långt klipp som låter som låten som spelades upp bara genom att tolka.
Det är sjukt. Men nu blir jag så här, hur är det möjligt?
Ja, forskningen går framåt.
Ja.
Sen har de en annan cool grej i Star Trek, för att bara gå tillbaka till det. Det är ju den här universella översättaren. Och att man då kan prata en massa olika språk i realtid. Och det tycker jag, det är ju en applikation som har kommit ut bara så här mer och mer. Man kan ju scanna med sin telefon och så pratar den och säger vad du vill säga på ett annat språk. Så här, kommer vi hamna i en framtid där vi alla bara har universal translators i öronen liksom. Eller ännu bättre, vi kommer bara ha en AI-plugg i örat eller inkopplad i hjärnan. Alltså, fattar man
så man förstår direkt, även om de pratar ett annat språk med en, så direkt så översätter det.
Kommer vi ens ha våra handheld devices eller kommer allting vara interaktivt och man bara pratar med...
Ett litet chip har vi endast.
Och så pratar vi med Alexa och Siri. Och det var faktiskt också Star Trek som... alltså det här med röststyrning som just... Alexa och Siri. Och jag har varit lite, jag tycker det är fett jobbigt att hålla på med röststyrning.
Har du det hemma?
Jag har försökt nu då börja använda Siri. Och det är ju, det handlar ju bara om att lära sig att använda det.
Men du har inte Alexa hemma?
Nej, det har jag inte.
Nej, inte vi heller.
Nej, jag har bara varit hemma hos en kompis som använder det för att skoja med sin treåriga son. Så bara, Alexa prutta, eller hur låter den här zebra prutta, och så spelar den upp det. Bara okej, jätteintelligent. Men det är ganska ganska harmlöst. Men jag tror så här, ju mer folk interagerar med dem, desto bättre kommer de ju bli.
Computer, this is Captain Picard. Return all command functions to the stations.
Alpha 2 clearance recognized. Please enter security code.
Ska vi prata lite grann om den här iPhonen som vi också varit inne på. Det som är häftigt med det är ju när Apples design team var, de alltså verkligen fick ju tänka om helt och hållet när de lanserade den här skärmtelefonen. Så här, då fick man ställa sig, eller designerna fick ju ställa sig följande fråga. Så här, vilken inverkan kommer det här gränssnittet att ha på framtida användare? Hur kommer de använda? Hur kommer de klicka på apparna? Hur kommer utvecklingen av telefon påverka framtida teknik? Så här, det kommer kanske utvecklas fler appar. I början fanns det inte så många. Hur kommer användarflödet och resan se ut? Och där tror jag Android är ju mycket bättre på att där kan man ju skräddarsy jättemycket sin hemskärm och sin user interface än vad man kan på iPhone. Så du kan ju ändra hemskärmen och lite sånt på iPhone. Ja, men där var det ju bara så sjukt innovativt. Sen kanske
kommer du ihåg när du höll för första gången i en Apple?
Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag känner en känsla att du gör det. Snälla berätta. Jag bara vet att det var garanterat en magisk känsla.
Ja, det var det. Nej, jag kommer inte ihåg exakt när eller så. Vad jag var så. Men jag kommer bara ihåg att det var otroligt, jag blev pirrig i kroppen för att det var så nytt och härligt. Om man förstår att det här kommer ju helt förändra tekniken framåt.
Ja, de kunde ju blivit bättre bara på att förutse hur mycket krossade skärmar och planen.
Exakt.
Men ja, och jag tror att det var en så här iPhone från 2007 nu som såldes för så här typ 2 millar eller någonting. Okej, don't quote me. Men...
Det var... Dyrt.
Ja. Okej, det kanske var 200 000.
Men dyrt, mycket
men
pengar i alla fall.
Det blir så här, alltså teknisk, historisk artefakt. Det är ju ganska häftigt. Okej, lite konkreta fler exempel då som vi kan, för det är ju det som är roligt tycker jag att prata om. Då har vi bland annat i Liftens guide Galaxen så förutsåg man e-böcker. Guiden håller en elektronisk bok som innehåller allt information om universum, och då, det påminner ganska mycket om dagens e-böcker och online encyclopedia som Wikipedia. Det är coolt. Sen så tycker jag ett annat jävligt häftigt exempel är tillbaka till framtiden 2, och då hade man ju självsnörande skor.
Ja, just det.
Och det har ju faktiskt blivit verklighet nu genom Nikes HyperAdapt-skor.
Precis, men de är ju otroligt coola. Och alltså, det man tänker då när man ser självsnörande skor, då kan man tänka sig att det är en liten magiskt, det bara gör en liten fin rosett på skon.
Exakt.
Så är det ju inte. Nej. Nej, men de funkar väl så att det liksom finns en slags sensor under skon, så när man sätter ner foten så snörar det åt. Men det är ju liksom inte som en rosett, utan det är som band liksom.
Ja, så, och så blir den säkert perfekt snörd också.
Exakt, och den är så här superbekväm tydligen. Att det inte blir att det skaver eller blir för hårt eller så.
Ja, härligt. Sådana kanske vi ska unna oss någon gång när det går bra. Det kan ni hjälpa oss med. Ni kan ju se till att berätta om publication för en kompis om ni gillar det vi gör, tycker vi. Vi vill ju att folk ska hitta till oss. Vi gör massa bra grejer, tycker vi själva. Come find us! Ja, alltså det finns ju hur många exempel som helst. Så jag kommer ihåg den här tecknade serien, det är lite samma stuk som Fred Flinta typ. Alltså The Jetsons och The Flintstones, där är det väldigt mycket så här home automation robotar. Det är ju robotdammsugare och liksom smarta hem och alla de bitarna. Sen så här i Dick Tracy-serien så förespådde de ju smarta klockor. Huvudpersonen använde liksom tvåvägskommunikation, klockrader typ som satt på handleden. Det känns ju inte som en tidig version av dagens smarta klockor och typ Apple Watch.
Mm. Men robotdammsugare, det är ju ändå något som jag tycker är, så här, det är rätt vanligt i hem nu ju.
Ja, det har du en?
Nej, det har jag faktiskt inte, men jag skulle gärna vilja ha. Jag har dock förstått att de kan ju inte samla upp så mycket väl. Fast det finns ju de som kostar så här 20 000 och kan tömma sig själva och så.
Ja.
Och det vore ju nice.
Ja, det vore trevligt. Jag har längtat tills det kommer en strykrobot för hemmabruk. Jag hatar att stryka. Det är verkligen min...
Eller som i filmen med Will Smith, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu.
Ja,
iRobot eller någonting. Eller, ja, där har de ju bara en, så här, en maid, en robotmaid som gör allt hemma. Det är ju det enklaste egentligen.
Precis, det är det vi vill ha.
Det är det vi vill ha.
Ja, så vi kan göra allt som är roligt istället.
Exakt.
Det finns ju verkligen hur många exempel som helst. Men jag tycker det är intressant är att NASAs innovatörer och tekniker har ju också bland annat gått ut och verkligen konkret tackat Star Trek för inspiration och innovationsinspiration. Och där blir det också så tydligt att man har tagit en riktning, visualiserat någonting och sen blir det verklighet.
Mm. Och där kan man ju ändå känna att det borde uppmuntras mer. Att vi helt fantiserar helt enkelt.
Mm.
Så varför har vi inte ett ämne i skolan som heter typ spekulativ fantasi? Och så får man sitta och fantisera om framtiden och lära sig för att vidga sina vyer. Just för att vi är så trångsynta.
Det finns ju inga pengar i det.
Det är
då,
precis det.
Så det har man
men ändå liksom för att det bevisligen så även om det ligger långt fram i framtiden så är det ju, det blir ju verkligen. Vi får ju nytta av det framåt. Här har vi ett perfekt exempel.
Ja, verkligen. Och det finns vissa organisationer som är bra på det. Bland annat Visa, Pepsi, Ford och till och med NATO har börjat anställa science fiction-författare. För att hjälpa dem att skapa mer innovativa produkter och strategier.
Och, det och då är ju ganska... måste man ju läsa det i skolan. För att kunna...
ja, men exakt för att kunna realisera.
Varför inte börja liksom på där, grundskolan?
Exakt, men där är det tydligt att de inser värdet av att ligga steget före när det gäller teknik och tjänster. Och det är bara att titta på det finns, alltså om man inte, alltså research and development, och det är ju så många stora bolag nu som har liksom AI-lab och försöker, och att allt det hänger med utveckling, och det är väl viktigare nu än någonsin när utvecklingen går exponentiellt snabbare. Det finns ju vi har en intressant artikel på det också på publication.com om både Nokia och Kodak som är så här business failures, de total misslyckades med att
de
pumpa in pengar
i alls utvecklingen.
Nej, och Kodak moment är nu med kanske inte så förknippat med en trevligt foto.
Nej,
utan
precis.
Med så här bara,
missade chansen att hänga med i utvecklingen.
Ja, det var en av deras tror jag, anställda som kom på knäckte koden med digital foto. Och de bara, är det här inte intressant? Folk vill framkalla
sina bilder. Ja.
Då tänker jag att vi ska också prata lite grann. Jag vet inte om du har läst nu, de senaste veckorna har varit mycket ropet att Finland har ju öppnat sin slutförvaring för kärnavfall, kärnbränsle. Och det är ju då radioaktivt kommer vara det. Och lite oklart hur länge. Enligt svensk kärnbränslehantering, då, SKB, så hävdar de att radioaktivt utbränt kärnbränsle är ofarligt om 100 000 år.
Mm.
Medan andra instanser talar om att det kommer dröja någon eller några miljoner år.
Mm.
Och någonstans måste vi göra av skiten, så att säga. Så vad gör vi då? Finland har ju varit modiga och byggt någon jävla slutförvaringsstation långt ner i berget.
Mm.
Men hur kommunicerar man för en framtida människa? Så att de har ett jätteutmaningar. Hur ska vi visualisera vad vi tror är ett framtida språk om 100 000 år? Alltså jag är osäker på mänskligheten ens finns kvar. Så det är gulligt att de bryr sig. Men hur ska man då kommunicera det här språket till?
Jag har ingen aning om hur det ser ut här då.
Och det är ju också en form av designfunktion.
Mm. För att liksom kunna förbereda inför det.
Mm.
Men vad diskuterar man då? Finns det några spekulationer så att säga kring?
Ja, men de har väl tagit in lingvister och allting. Alltså det är också det, designfunktion behöver ju faktiskt inte vara form och design, utan när man kommer till spekulativ design så kan det också handla om samhällets utveckling och hur språk kommer se ut och också moraliska dilemma. Black Mirror är ju Netflix-serien.
Älskar den serien.
Alltså så bra, ett strålande exempel på där man inte bara går igenom faktiskt teknisk utveckling på så sätt, utan moraliska dilemman samhällsproblematik framöver och sådär. Så det blir väldigt intressant. Men det går att hitta, det måste vi nu skriva en artikel om hur de har tänkt kring det, för det har vi inte gjort, jag har bara läst om det på nyheterna och det är ju inte så jävla lätt. Hur ska man kommunicera med människor 100 000 år framåt i tiden?
Det går ju inte att så här föreställa sig
Nu spinner min hjärna iväg. Jag läste också, det är någon annan amerikansk forskare som också spekulerar kring att UFO:n som vi har, så som vi har, som vi föreställer oss, de små tunna med stora huvuden och stora ögon,
tentakler,
att det faktiskt är människor eller en humanoid utveckling. Det går lite i linje med hur man tror att mänskligheten som art kommer att utvecklas, och att aliens de facto är människor som reser bakåt
i tiden. Nej men gud, nu blir jag nästan lite illamående. Nu blir det för där, mind blown.
Oh lord. Det är spännande.
Ja, verkligen.
Men det är ju helt klart så att designfiktion och spekulativ design har vi ju konstaterat har möjlighet att påverka framtiden
konkret. Finns massa konkreta exempel på det ju.
Ja.
Så vi har börjat lägga mer tid på det. Och jag kan ju säga det, efter den här podden så har jag verkligen ändrat min inställning till att det är inte bara flum, utan och man ska lägga sig på det, även om man inte kanske kan, som vi sa, tjäna pengar på det med en gång, så kan man göra det i framtiden och man kan vara först med vad det nu är, en utveckling av en ny produkt eller...
Ja, sjukt spännande. Vi kommer återkomma i tangerande ämnen framöver. Som sagt, vi planerar ett avsnitt i kollektiv intelligens vill jag prata om. Jag tror att vi hade ju ett fantastiskt avsnitt som heter Sustainability med teknikexperten Judith Wolst.
Mm.
Och det känns som jag vill plocka upp tråden på det igen. Men vi får kvar att låsa ämnet över tid. Vi vill ju såklart uppmana er alla lyssnare att följa oss, ge oss 5 stjärnor, dela med kompis, följa oss på sociala medier, bla 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 bla.
Det vore så kul.
Vi har själv refererat så mycket i det avsnittet. Ja. Men tack snälla för att ni har lyssnat och vill vara med och bygga plattformen, nästa generations smartare medieplattform. Och sen är klart, vi riktar oss främst till kvinnor, men alla män är hjärtligt välkomna
också.
Ja.
Och läsa och lyssna.
Och läsa och lyssna och vara lite nördiga tillsammans med oss. Fan, vilket spännande avsnitt det här, tycker jag.
Ja, verkligen. Det kanske blir del 2 längre fram.
Ja, vi kan köra en revisit.
Mm.
Men nästa vecka så ska det faktiskt handla om, vad hade vi tänkt egentligen? Walt Disney.
Det är ett helt annat typ av ämne.
Ja. Är han nedfryst i en kryotank? Det har vi berört faktiskt i tidigare ämnen. Vi kan snacka lite om det.
Och har ni hört om Walt Disney Mindmap?
Ja, precis. Sjukt spännande. Så att, glöm inte att följa. Den på den kommer nästa fredag. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Toodaloo.
Hej då.